eine gute Reise.
Ab!
Wie es dem Russen geht, wie es dem Tschechen geht, ist mir total gleichgültig.
Oh, hohoho, nicht mit der Meister.
Vem var den finske mannen som blev vän med Heinrich Himmler? Vem var mannen som aldrig tackade nej till ett uppdrag, men som ständigt gjorde sin omgivning besviken? Vem var mannen som utpekades som skojare, äventyrare och fantast? Men var charm bet på statsmän och kvinnor? Vem var Yrjö von Grönhagen? Dokumenterat sänder Yrjö von Grönhagen, den vita fyraren. Mitt namn är Petter Lindberg. Yrjö von Grönhagens liv är som ur en äventyrsroman, fast ännu märkligare. Filmstjärna i Paris, äventyrare i Nazityskland, affärsman och mystiker.
Mycket om dotter, mycket är egentligen.
Vad som är sant eller falskt kan man inte veta, säger Yrjö von Grönhagen i en intervju från år 1986. Det här är berättelsen om en exceptionell man som under hela sitt liv verkade befinna sig i händelsernas centrum, men oftast som statist, även om han själv gärna hade velat spela huvudrollen. Yrjö von Grönhagen är nästan jämnårig med republiken Finland. Han föddes i Sankt Petersburg år 1911. Yrjö von Grönhagens pappa, Carl Gustav Ferdinand von Grönhagen, var överste och författare och har valt att döma en färgstark person som vägt sitt liv åt att motverka förryskningen i Finland. Hans mamma, Sina Holtzman, dog redan år 1919 när Yrjö endast var 8 år gammal. Moderns död och pappans 2 förvisningar till Sibirien verkar ha framtvingat en flytt till Viborg år 1920. Det finns väldigt knapphändig information om tiden i Viborg. I sin CV från 1940 skriver Yrjö att han avlagt 6 klasser vid Viborgs ryska realmuseum. Pappan verkar ha fortsatt sitt antikommunistiska korståg och kanske en del av glöden också smittade av sig på sonen, för redan som 17-åring reser Yrjö von Grönhagen till Paris för att pröva lyckan. Yrjö von Grönhagen är ärgirig och bär på konstnärs drömmar. Men trots vilja och visioner blir det inget av filmkarriären, och i kulisserna ryktas det om manliga filmregissörer som visat otillbörligt intresse för den unga finska mannen. Yrjö begraver tillfälligt drömmarna som filmstjärna och ägnar sig istället åt studier. Han avlägger studentexamen vid Sorbonne och intresserar sig allt mer för folklivsforskning. Yrjö tycks ha varit övertygad om att hans misslyckande i Paris berodde på att han var före sin tid och att andra inte förmådde upptäcka hans talang. Redan tidigt visar Yrjö von Grönhagen på en närmast övermänsklig tilltro till de egna färdigheterna. Han kan vad som helst och han är dessutom bra på att övertyga andra om sin egen förträfflighet. Dessutom är han bra på att gå vidare och lämna misslyckandena bakom sig som om de aldrig inträffat. Men i en hemligstämplad rapport från 1937 finns några omnämnanden som ändå förstärker bilden av en lurendrejare och mytoman. Man undrar naturligtvis över hur Yrjö klarade livhanken i Paris. Det finns omnämnanden om att han skulle ha livnärt sig som tjuv, skojare och kavaljer åt äldre kvinnor. Efter det misslyckade gästspelet i filmbranschen återvänder Yrjö von Grönhagen till Finland år 1932. Det är värnplikten som kallar hem den unga äventyraren, men när tjänstgöringen är slut återvänder han genast till Paris. År 1935 osar det bränt. Har Yrjö verkligen stulit smycken och löst den där i guld för att klara livhanken, som det antyds i en hemlig rapport? Är polisen honom hack i hel? Är det därför han tvingas lämna Paris?
Minä tein siihen aikaan jalkamatkan Pariisista tänne Suomeen.
Sommaren 1935 påbörjar Yrjö von Grönhagen sin vandring från Paris. Yrjö hade inte råd att ta sig fram på annat sätt än till fots, men knappheten gjorde han till en dygd och skriver i en rapport från fängelset daterat den 9/7/1946 att han under sin långa vandring hade för avsikt att intervjua vetenskapsmän, arbetare, konstnärer, industrimagnater, bönder och statsmän. En man som inte kan rätta sig i ledet är dömd att vandra ensam. En man som inte kan erkänna en flykt maskerar den istället till en vetenskaplig expedition. I memoarboken Himlarens alla seura, Himmlers hemliga sällskap från år 1948, skriver Yrjö von Grönhagen om sin resa. Han har för avsikt att vandra från Paris till Indien, men vännerna avstyr projektet och uppmanar honom istället att promenera till hemlandet Finland. Det låter också som en god idé, i synnerhet som han börjat intressera sig för det andliga arvet i Karelen med shamaner, siare och trollgummor. Lite tillspetsat kunde man säga att Yrjö sökte sig mot de djupa skogarna, dit som industrialiseringen inte nått, för att hitta sanning och finskhetens rötter. Det gjorde han iförd tropikhjälm och kakifärgad promenaddräkt, en klädsel som minsann väckte uppseende när han nådde Belgien.
Silloin kun minä tein jalkamatkan, niin tämä natsihallitus ei ollut vielä kauan. Se tuli vasta 39-40. Se on aggressiivinen.
År 1935 rådde det fortfarande lugn i Tyskland. Och enligt Yrjö ledsagades hans fotvandring av ett genuint intresse och en nyfikenhet på det exotiska landet i norr.
Folklore oli hyvin suosittu. Kansalliset puhut, mutta se oli Suomessa myöskin. Sillä oli tällainen kansallishenki, se oli kaikissa Ranskassa sama. Suomi oli se sellainen neito, joka istui järven rannalla, keskiyön aurinko paistaa ja soitti kantiletta, jotain sellaista.
Yrjö von Grönhagen berättade gärna om sjöar, holmar och midnattssol och naturligtvis om renarna i Lappland.
Kun tapasin jonkun saksalaisen ja kuulin, ai te olette suomalainen, ai teillä on järviä ja saaria ja keskiön aurinkoja ja poroja ja no tällaista eksotiikkaa.
Men det är inte bara naturmystiken som förenar. Det finns något i det självmedvetna Tyskland som tilltalar många även i Finland.
Hulluja on kaikkialla. Mutta jos hullut joutuvat valtion johtoon, niin se on vaarallista. Ja Saksassa oli tapahtunut näin.
I sina memoarer och i många andra senare texter tar Yrjö avstånd från nazisterna. Men samtidigt kan man mellan raderna avläsa den begeistring som Yrjö erfar när han kommer till Tyskland. Han känner helt enkelt den ariska samhörigheten mellan finnar och tyskar.
Se oli kaosi sellainen, että mystikka kiinnosti, mutta ja mystikka johti sitten ikäviin seurauksiin.
Men 1935 är allting ännu frid och fröjd. Yrjö lever ett bekymmerslöst liv som vandringsman, knackar på hos det belgiska kungaparet eftersom han fått för sig att den svenskättade drottningen vill tala svenska, och blir halvt om halvt adopterad av en tysk bilfabrikör eftersom han finner Yrjö vara en så trevlig ung man. Samtidigt drömmer Yrjö om att få Hitlers autograf i sin resedagbok eller en skymten av fyran när han glider förbi i sin svarta bil på väg till något möte i München.
Wer der Nation aber feig oder charakterlos in den Rücken fällt, wird unter allen Umständen einen schimpfenden Tod sterben.
Achtung, Bahnsteig 5, zum Alpenexpress nach Rom, über Hannover, Bebra, Würzburg, München.
Sommaren 1935 råkar Yrjö von Grönhagen befinna sig på en bjudning i den tyska staden Erlangen. Av en händelse har en viss fru från Kramon läst Yrjös artikel om Kalevala som publicerats i Frankfurter Volksblatt. Fru von Kramon är hänförd och inflytelserik och anser att Yrjö borde träffa en viss person som kanske kunde vara intresserad av det som han skrivit. Personen i fråga heter Heinrich Himmler och är en av Tredje rikets mäktigaste män.
Hänestä olisi tullut joko kansantieteilijä tai arkeologi.
Himmler kunde ha blivit folklorist eller arkeolog, säger Yrjö von Grönhagen. Istället blev han chef för ett förintelsemaskineri. Men det hindrade honom inte från att odla sina särintressen, naturmystik, okkultism och uråldriga folkslag.
Saksassa oli silloin romanttinen germaaninen myytti. Kulttuuri on syntynyt Pohjois-Navalla. Germaanit ovat alkukansa. Ja suomalaisissa on parhaiten säilyneet nämä mystiset ominaisuudet.
Mötet mellan Himmler och Yrjö von Grönhagen skedde den 13 oktober år 1935 hemma hos paret Himmler i Berlin. Man äter och konverserar varandra artigt, skriver Yrjö von Grönhagen i sina memoarer. Via Himmler kommer han också i kontakt med andra personer i hans närkrets, såsom professor Langsdorff och den nazistiske mystikern Karl Maria Willigoth, som av eftervärlden tilldelats namnet Himmlers Rasputin.
Mutta hänen ympärillä oli kaikenlaisia onnenonkijoita ja selvännäkijöitä. Ja...
Siare och lyxökare är Yrjös dom över alla de som svärmade kring Himmler. Och då bortser han naturligtvis från sig själv, även om han om någon kunde tillräkna sig fördelar som få andra i Nazityskland endast kunde drömma om.
Propaganda tai viha, se ei ollut sillä, se oli sodan aikana.
Till Yrjös försvar måste man säga att han år 1935 var drygt 20 år gammal och ingalunda den enda som hänfördes av tidsandan. Att Heinrich Himmler av alla intresserade sig för hans forskning måste dessutom ha varit ytterst smickrande. Yrjö utmålade Karelen som ett mystiskt och mytomspunnet ställe, varpå Himmler erbjöd Yrjö att personligen åka på en expedition till Karelen. Finsk folktro, häxor och sagor. Allt skulle grävas fram för att i bröderna Grimms anda dokumenteras och publiceras. Och på köpet skulle man enligt Himmler dessutom kunna fastställa de ariska likheterna mellan Finland och Tyskland. Det stod från början klart vad Yrjö skulle leta efter, nämligen ariskhetens vagga och en bekräftelse på att också finnarna tillhörde det ariska släktet. Det var med andra ord så långt ifrån en vetenskaplig forskning man bara kunde komma. När Yrjö von Grönhagen fick i uppdrag att leta rätt på beviset som skulle fastställa det man redan på förhand bestämt. Men detta bekymrade inte Yrjö, som till sitt förfogande fick den tidens främsta tekniska apparatur.
Himmler, han är välinsålig ingenjör. Ja, han toimitti näitä nauhoreita. Firma, mikä se oli aiemmin, se oli kiinnostunut, miten se toimit teknillisesti maastossa.
AEG ville veta hur bandspelarna fungerade i terrängförhållanden, säger Yrjö von Grönhagen. Förutom världsklass bandspelare av märket AEG fick Yrjö von Grönhagen en assistent med sig på resan. En tysk expert på folkmusik vid namn Fritz Båse.
Båse var universitetens kansanmusikosaston päällikkö.
Och med på ett hörn fanns också konstnären Ole Forsell.
Meitä oli kolme. Kolmessa oli sellainen taidemaalari, Ole Forsell.
Och så var det äntligen iväg från Helsingfors och därifrån vidare österut, där man hade för avsikt att göra bandinspelningar och filma.
Me vuokrasimme vanhan taksin, Dash-taksin Helsingissä ja Viipurin.
Expeditionen besökte under en sommarmånad Käkisalmi, Konevitsa, Sordavala, Tolvajärvi, Salmi, Suojärvi. Och på vägen gjorde man bandupptagningar och filmade små snuttar.
Muuten tuoti nämä laulajat tai itkijät tai runolaulajat. Sortavalla tai Salmen.
Sinä olet nätti poika, sinusta minä tykkään. Sinä olet nätti poika, sinusta minä tykkään.
Resan till Karelen verkar ha förlöpt väl, även om den bjuder på några dråpliga incidenter. Bland annat vill en urgammal trollkunnig kvinna på 92 år göra Yrjö till sin man och efterträdare.
Oli erittäin hyvä yksi noita. Miron Aku. Hän pyysi minut naimisiin. Minä olin 24-vuotias. Sanoi, että hän haluaa siirtää koko tietonsa oppilaalle.
Och i något skede påstår Yrjö att en trollpacka medvetet lurat dem att åka fel.
Me tiesimme, mihin on mentävä, mutta menti väärin. Ja sanoi, että paljon pikkupoikia sanoi, että tämä on väärä tie.
Förutom bandupptagningar gjorde Yrjö von Grönhagen även filminspelningar i Karelen. De har tyvärr förstörts eftersom originalmaterialet låg på väldigt lättantändliga filmspolar. Men från Karelen hade han också med sig olika föremål och en kantele som Himmler skulle få.
Minä toin hänelle kantelen, siis viskielisen kantelen.
Yrjö von Grönhagen och Fritz Båse var tillbaka i Berlin. De besökte Himmler i hans villa i januari 1937.
Han var siis kiinnostunut, niin kun kutsi Båse ja minut kotiin se syömään. Ja sitten me toimme nämä materiaalia ja lahjoja.
Man åt och drack och Himmler försökte spela på den kantele som medförts från Finland. SS Reichsführern blev förtjust över instrumentet och tyckte att sådana genast borde beställas mer av för att förgylla SS-männens kvällar på kompanierna. Vad skulle vara trevligare än att med kantelens hjälp åkalla de uråldriga tiderna. Himlar var förtjust och det var huvudsaken. En bild på runosångaren Timo Lipitsa kom att pryda arbetsrummet hos Himlar och en kantele hade han också fått för att komma i stämning. Yrjö lyckades med denna välkonstruerade och omsorgsfullt paketerade illusion om ett uråldrigt ariskt ursprung skaffa sig forskningsbidrag och ett visst renommé som Himlars gunstling.
Det var yksityinen, mutta sitten valtio, siis Himmler, hän on valtion puolesta, otti sen siis rahoittamaan.
Ja, Himmler var faktiskt så nöjd över Yrjös insats att han en månad senare utnämner Yrjö till avdelningschef på Ahnenerbe, ett nazistiskt institut i Berlin som av Himmler hade grundats år 1935 för att på ett vetenskapligt sätt bevisa den ariska rasens överlägsenhet.
Minä tulin sinne 37. Se oli tämä yksityinen pieni ja se oli oikein kodikas tuo kerros. Siellä se ne aloittivat. Kassi juuri numero en muista, mutta se oli ihan pieni. Se oli yksi kerros vaan. Raupastraassa minulla oli kaksi huonetta. Yksi työhuone ja toinen niinku pikkumuseo.
Täten ilmoitan teille, että maaliskuun ensimmäisenä päivänä 37 on Berliinissä tutkimuslaitokseen Das Ahnenerbe perustettu osasto Pflegestätte für indogermanisch-finnische Kulturbeziehungen ja että minut on nimitetty sen esimieheksi kunnioittain osastonjohtaja Yri Grönhahn.
I ett skrytsamt brev daterat den 22 mars 1937 skriver Yrjö till utrikesministeriet i Finland att han tillträtt som avdelningschef på Ahnenerbe. Där får han ett eget trivsamt arbetsrum med ett intilliggande litet rum som fungerade som museum. Här installerade sig Yrjö för att bedriva en forskning som hade ett uttalat syfte att legitimera nationalsocialisternas framfart. Bakom ett bländverk av heroism kunde man alltså mildra de mer kontroversiella åsikterna om ett ariskt släktskap. Men i Yrjös fall var det också frågan om ett väldigt medvetet val att sammanlänka finsk och tysk hegemoni med varandra. Men själv säger Yrjö att han bedrev folklivsforskning och endast företog sig tre studieresor till Karelen.
Minä suoritin silloin Ahnenerbeä varten kansantieteellisiä tutkimuksia kolmena kesänä. Etupäässä minä tutkin kansantiedettä materiaalien kerrassa, ei muuta.
Ja, somrarna 37 och 38 åker Yrjö på nytt i Karelen för att utöka sitt material. Men vid det här laget har den nya ledningen på Ahnenerbe redan börjat tycka att Yrjö inte är vuxen sin uppgift som avdelningschef och att hans akademiska insatser och meriter är minst sagt bristfälliga.
Professor Wüst. Hän oli Saksan akatemian presidentti ja München yliopiston rehtori.
År 1937 omorganiserades Ahnenerbe i och med att Walter Wüst blev chef. I samma veva fick okkultisten Karl Maria Willigut träda i bakgrunden i likhet med Yrjö von Grönhagen, vars akademiska meriter var minst sagt tveksamma. I normala fall hade Wüst slängt ut Grönhagen med detsamma, men på grund av hans nära kontakter till Himmler var en omedelbar uppsägning omöjlig och Yrjö fick fortsätta med sin forskning även om situationen i längden var ohållbar.
Professor professori Wyst, joka oli Annenerben presidentin tapa, kysyi milloin väitöskirjan valmistumisen on 40. Tehkä nopeasti, muuten te ette pääse sinne.
Av den utlovade avhandlingen, katalogiseringen av inspelningarna från Karelen eller systematiseringen av runskrifterna blev det inte heller något. Men trots dessa uppenbara tillkortakommanden fick Yrjö fortsätta på sin post. Listan över Yrjös underlåtelser var lång och man kan med fog undra hur en dilettant kunde hänga kvar så länge. Svaret stavas naturligtvis Heinrich Himmler. I 4 års tid lyckades Grönhagen övertyga Himmler om sin oumbärlighet. Annenerbes generalsekreterare Wolfram Sievers hade inte heller några höga tankar om Yrjö von Grönhagen. Och trots att Yrjö säger sig ha lämnat Annenerbe frivilligt år 1939 så finns det omständigheter som talar för det motsatta.
It seems to me very probable that the fighting in France will continue to provide a subject of absorbing in...
Yrjö von Grönhagen hade lyssnat på engelska radioutsändningar och fått höra att Sovjets angrepp var en del av Stalins pakt med Hitler. Det här gjorde Grönhagen så upprörd att han talade vitt och brett om det på Annenerbe. På Annenerbe väckte von Grönhagens utspel irritation och man ställde honom inför ett val. Antingen återvänder du frivilligt till Finland eller sedan blir du anklagad för att sprida missämja och för att ha lyssnat på fiendens radioutsändningar, vilket kan ge dig en fängelsedom på upp till 2 år. Yrjö von Grönhagens tid på det nazistiska Annenerbe var därmed över.
Minä olin sodan aikana, että ulkoministerin edustaja lähetystössä. Minä olin kaikki nuori. Ja lähetystössä myös Annenerbessä minä olin nuori.
Än en gång lyckas Yrjö von Grönhagen ordna det för sig. Utan formell utbildning och kompetens blir han tjänsteman i Berlin. Utrikesminister Rolf Witting har utnämnt Yrjö von Grönhagen till tjänsten, men med täckmanteln representant för nyhetsbyrån Finlandia. Enligt skolrådet L. Arvi P. Pojärvi är Grönhagen språkkunnig, begåvad och energisk. Professor Rolf Nevanlinna och den förra presidenten P.S. Svinhuvud har också understött utnämningen, men i bakgrunden lurar också Yrjös gamla kompanjonskap med Himmler.
Und dann kommen sie alle, alle die braven 80 Millionen Deutschen, jeder hat einen anständigen Juden.
Visst tillhör Himmler en av tredje rikets värsta förbrytare, det måste man komma ihåg, men samtidigt lät han sig trollbindas av en finsk skojare i 4 års tid. Tjänsten som kulturattaché verkar Yrjö von Grönhagen ha skött med samma förströddhet som kännetecknat alla tidigare jobben. Yrjö von Grönhagen verkade ha varit en sorglös typ som inte gjorde några långsiktiga planer utan var nöjd om han visste vad som skulle hända nästa vecka. Men det finns i Helsingfors en arbetsgivare som inte är lika nöjd över att Yrjö verkar vara upptagen av helt andra saker än de han borde. Och att han dessutom utger sig för att ha större maktbefogenheter än han i själva verket har.
Hänellä on vilkas ja nopea äly ja hänen lahjakkuuttaan todistaa sekin, että hän oman kertomuksensa mukaan osaa täydellisesti suomea, ruotsia, venäjää, saksaa ja ranskaa sekä auttavasti myöskin englantia. Kuitenkaan ei hänen arvostelukykyään voida pitää ensiluokkaisena, mitä todistaa sekin, että hänellä on aivan liian suuria suunnitelmia ja koko lailla suuret luulot itsestään. Helsingissä helmikuun 18. 1940 alla PK lienee Paavo Kastari.
Yrjö von Grönhagen är snabbtänkt och behärskar en massa språk. Men han saknar omdöme och har alldeles för höga tankar om sig själv, skriver juristen och ämbetsmannen Paavo Kastari i en hemligstämplad rapport från år 1940. Och Paavo Kastari är ingalunda den enda som uttrycker sitt missnöje över Yrjös arbete på ambassaden. På ambassaden i Berlin retar man sig på att Yrjö von Grönhagen tog sig friheter och struntade i officiella tjänstevägar.
Herra Y. Grönhagenin toiminta. Ministeriö haluaisi tietää, katsooko lähetystö herra Grönhagenin toiminnan sellaiseksi, että hänen oleskeluansa olisi siellä määrärahoin jatkuvasti tuettava.
Yrjö är aktiv och skapar kontakter till höger och vänster, men själva informationsförmedlingen till Finland verkar han helt försumma. Istället ägnar han sig åt förlagsverksamhet och skriver egna böcker där Finland utmålas som en arisk avkrok i norr. I en brevväxling i augusti 1941 framgår det att ministeriet vill avskeda von Grönhagen eftersom man anser att han misslyckats med sina uppgifter att knyta kontakter mellan Finland och Tyskland. År 1942 är uppdraget på ambassaden definitivt över och än en gång tvingas Yrjö von Grönhagen återvända till Finland. Huvudstabens militärhistoriska avdelning samlar in krigsmaterial för ett påtänkt krigsmuseum och den som vidtalas för uppdraget är Yrjö von Grönhagen. Inte heller den här gången är han särskilt nödbedd. Äventyret kallar och Yrjö drar villigt till Lappland där hans uppdrag ändå får ett abrupt slut i och med vapenvilan som utlyses den 2 september.
Arvoisat kuulijat, pyydän antaa uutisluontoisena tiedon annon Moskovassa käytyjen rauhan neuvottelujen tuloksesta.
Yrjö von Grönhagen återvänder från Lappland till Heinola för att avge rapport, men beordras att återvända till norra Finland för att fortsätta med insamlingen av föremål. Istället för att göra som han blir tillsagd åker Yrjö von Grönhagen ända till Helsingfors och hittar i sin lägenhet två anonyma brev där han hotas med likvidering så fort de ryska styrkorna invaderat Finland. I Finland fruktar man en rysk invasion. Yrjö von Grönhagen har ingen lust att invänta ett ryskt maktövertagande och en säker död och bestämmer sig därför för att fly. Alternativen är Sverige och naturligtvis Tyskland, där han fortfarande hoppas att himlen ska lägga sin beskyddande hand över honom. Men hur skulle han ta sig till Tyskland? I norra Finland skulle militärmyndigheterna knappast släppa honom vidare. Därför återstod vägen via Estland. Den 14 september, knappt två veckor efter vapenvilan, kliver Yrjö von Grönhagen ombord på det tyska fartyget Rogart. Han saknar pass, men lyckas ändå via omvägar ta sig till Berlin. I hopp om att ännu ställa sakerna till rätta telegraferar Yrjö von Grönhagen till Himmlers stabschef general Wolf för att om möjligt ännu få audiens hos sin gamle beskyddare. Yrjö får ett överraskande svar av general Wolf som vill att han ska komma till Italien för att framlägga sitt ärende.
Ja, minä Italiassa olin generaali Wolfin luona päivällisellä ja sitten kutsuin semmoista linjaa. Se oli se loppuaika, hän oli jo laiha ja syöpä luultavasti.
Sakto gjort. Yrjö åker till Italien där han träffar general Wolf och enligt egen utsago en luggsliten Mussolini. Yrjö är orolig över att ett tysk-provocerat uppror kan innebära slutet på en finsk självständighet och att Tyskland i så fall måste bereda sig på en finsk flyktingström. Yrjö von Grönhagens oro väcker ingen genklang hos den tyska generalen och med oförrättat ärende återvände han till Berlin. Än en gång har han lyckats reta upp landets makthavare och Gestapo och inte ens Himmlers välvilja kan han längre räkna med. Yrjö von Grönhagen börjar fundera på följande flyktväg. Flyktvägen uppenbarar sig oväntat när hustrun Hertha von Grönhagen meddelar att radiostationen som hon jobbat vid ska evakueras till Norge. I all tysthet åker Yrje med båt via Danmark till Norge för att därifrån kunna återvända till Finland.
Deutsche Männer und Frauen, Soldaten der deutschen Wehrmacht. Unser Führer Adolf Hitler ist gefallen.
Men Tysklands kapitulation ställer än en gång till det för Yrje som i Oslo tvingas anmäla sig som flykting för Röda korset. Norska statens flyktingbyrå sköter många finska flyktingars ärenden och eftersom Yrje verkar vara en språkkunnig och driftig man undrar man om inte han kan bli ett slags förbindelseofficer mellan norska myndigheter och finska fångar. Ett halvår senare blir Yrje avslöjad. Han har hittills utgett sig för att komma från Finland, men när det uppdagas att hans flyktväg gått via Tyskland blir han fängslad och förhörd, misstänkt för eventuella nazikopplingar. I nästan ett helt år sitter Yrjö i norskt fängelse, förhörs av både norrmän och britter. Men eftersom inget kriminellt kan påvisas släpps Yrjö fri den 28 juni år 1947. När han frågar en engelsk officer varför processen varit så utdragen säger han att den finska ambassaden förmodligen hade glömt att hämta sin medborgare. Något som man kanske får tolka som en senkommen hämnd av utrikesministeriet i vars tjänst Yrjö gjort sig impopulär. Yrjö gör en offentlig avbön. Han medger att han olovligt avvek från tjänst när han flydde till Tyskland. Han medger också att han ställde förhoppningar till den finsk-tyska alliansen men att han sedermera fick upp ögonen för de olägenheter och grymheter som påträffats i Nazityskland och att han därför ändrat uppfattning.
Men så är det helppo att hålla jälkivisas. Nyt on helppo sanoa, että Chamberlainin olisi pitänyt silloin 38, se oli, ja Ranskan julista sodan, mutta hän uskoi todella, että voi sopia.
Jag vill bara mitt lands bästa, säger Yrjö von Grönhagen. Trots det blir han i Finland dömd för fanflykt och landsförräderi till 1,5 års fängelse, även om förmildrande omständigheter föreligger. I fängelse författar Yrjö von Grönhagen en lång försvarsskrift där han anser sig orättfärdigt behandlad, men också blickar framåt precis som han alltid gjort. Han drömmer om en ny världsordning och avslutar sin skrift med orden: det dröjer kanske några år innan jag igen kan tala och skriva fritt. men då vet jag vad jag ska göra. Jag kom hit för att bygga upp ett Finland utan rädsla och hat. Efter kriget fortsätter Yrje von Grönhagen sitt liv utan självförebråelser. Han fortsätter rakt fram med resor, jobbuppdrag och ordens sällskap där han igen får utlopp för sin vurm för mysticismen. Det mystiska och äventyrliga skulle komma att följa Yrje von Grönhagen livet ut.
Tietäjä on hyvin, hyvin. No niin, ei se ole mikään shamaani ehdottomasti, mutta se mielenkiintoinen hahmo välittää jumaluuten ja ihmisen välillä.
År 1964 flyttar Yrje von Grönhagen till Kreta där han grundar Konstantin den stores orden.
Er ist der weise Führer.
Återigen står Yrje i mittpunkten. Det är han som bestämmer och förklarar och uttolkar egenskap av den vita fyraren. Det är inte vem som helst som trollbinder himlar, men det gjorde Yrje von Grönhagen. Han var galaxens självklara medelpunkt och allting kretsade kring honom. Du har hört Yrje von Grönhagen, den vita fyraren, av mig, Petter Lindberg. I programmet medverkade Jukkali Hesvirta med uppläsning och Yrje von Grönhagen själv i en intervju som gjordes år 1986 av Ilpo Saunio. För ljuddesignen stod Jyrki Häyrinen och producent var Staffan von Martens.